Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Gnar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Microeconomics av Austin Goolsbee, Stephen Levitt och Chad Syversen är en introducerande lärobok i mikroekonomi. Den behandlar hur hushåll, företag och marknader fattar beslut när resurser, tid och pengar är begränsade. Boken har tydligt tillämpningsinriktat angreppssätt. Istället för att presentera modeller som fristående matematik använder den ekonomiska verktyg för att förklara vardagliga val, företagsstrategier och effekter av offentlig politik. Läsaren får arbeta med centrala idéer som alternativkostnad, utbud och efterfrågan, elasticitet, konkurrens, marknadsmakt och externa effekter. Författarna kopplar också teorin till moderna marknader där digital teknik, information och prissättning ofta förändrar villkoren för både köpare och säljare. Syftet är inte att ge enkla svar på alla samhällsfrågor, utan att lära ut ett sätt att resonera. Man tränas i att identifiera incitament, avgränsa relevanta alternativ och skilja mellan en förändring i pris och en förändring i de underliggande förutsättningarna på en marknad. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, alternativkostnad visar vad ett val faktiskt kostar. Boken utgår från att knapphet gör val oundvikliga. Ett hushåll kan inte använda samma timme både till arbete och fritid. Ett företag kan inte använda samma maskin, lokal eller kapital till flera produktioner samtidigt. Därför är den viktiga kostnaden ofta alternativkostnaden, alltså värdet av det bästa alternativ som väljs bort. Det är ett mer användbart mått än att titta på den synliga utgiften i kronor. Resonemanget förklarar också varför beslut bör bedömas på marginalen. Frågan är vanligen inte om något är bra eller dåligt i största allmänhet, utan om ytterligare en enhet är värd sin extra kostnad. En restaurang kan exempelvis ha fasta kostnader för lokal och köksutrustning. Men beslutet att servera ytterligare en gäst beror främst på den extra intäkten och de extra rörliga kostnaderna. På motsvarande sätt bör en student väga nyttan av ytterligare en timmes studier mot vad den timmen annars kunde ha använts till. Detta synsätt ger en grund för resten av boken. Efterfrågan, företagsproduktion och offentlig politik handlar alla om avvägningar. Samtidigt betonas att privata val inte automatiskt leder till bästa resultat för samhället. En individ kan fatta ett fullt rationellt beslut utifrån egna kostnader medan beslutet ändå får följder för andra. Därmed blir alternativkostnad både ett verktyg för enskilda beslut och en ingång till frågor om effektivitet och reglering. För det andra, utbud och efterfrågan förklarar både prisrörelser och marknadsanpassning. Utbud och efterfrågan används som bokens grundmodell för att analysera marknader. Efterfrågan beskriver hur mycket konsumenter vill köpa vid olika priser, medan utbudet beskriver hur mycket producenter vill sälja. Där kurvorna möts uppstår ett jämviktspris och en jämviktskvantitet. Jämvikten betyder inte att priset är moraliskt rättvist eller permanent. Den beskriver snarare en punkt där köpares och säljares planer är förenliga, givet de aktuella förutsättningarna. En central distinktion är skillnaden mellan en rörelse längs en kurva och en förskjutning av kurvan. Om priset på kaffe stiger kan människor köpa mindre kaffe, vilket är en rörelse längs efterfrågekurvan. Om smak, inkomster eller priset på ett närliggande alternativ förändras kan hela efterfrågan förändras. På utbudssidan kan kostnader, teknik, skatter och antalet företag förskjuta kurvan. Distinktionen skyddar mot vanliga felslut, exempelvis att tolka varje förändring i såld mängd som en förändring i efterfrågan. Modellen används även för att analysera ingrepp som prisgolv, pristak och skatter. Sådana åtgärder påverkar inte bara den som betalar ett pris utan kan skapa brist, överskott eller förändra hur bördan delas mellan köpare och säljare. Elasticitet blir då avgörande. Den visar hur känsliga mängder är för prisförändringar och hjälper till att förklara när en skatt främst belastar konsumenter, producenter eller båda grupperna. För det tredje, elasticitet gör marknadsmodellen användbar i verkliga beslut. Elasticitet fördjupar utbuds- och efterfrågemodellen genom att mäta hur starkt köpare och säljare reagerar på förändringar. Två varor kan båda få lägre efterfrågad mängd när priset stiger, men reaktionen kan vara mycket olika. Efterfrågan är mer priselastisk när konsumenter lätt kan byta till alternativ, när varan tar en stor del av budgeten eller när de har tid att anpassa sig. Den är ofta mindre elastisk när produkten uppfattas som nödvändig eller när substitut saknas. Detta har konkreta konsekvenser för företags prissättning. Ett företag som höjer priset får mer betalt per såld enhet, men riskerar samtidigt att sälja färre enheter. Om kunderna reagerar kraftigt kan intäkterna sjunka trots prishöjning. Om reaktionen är svag kan intäkterna istället öka. På samma sätt avgör utbudselasticiteten hur snabbt producenter kan öka produktionen när priset stiger. På kort sikt kan kapacitet, arbetskraft och insatsvaror vara svåra att ändra. På längre sikt kan företag investera, nya konkurrenter träda in och utbudet bli mer anpassningsbart. Boken använder därför elasticitet som ett analytiskt samband mellan teori och observation. Begreppet förklarar varför effekten av en skatt, en subvention eller en prisförändring inte kan avgöras enbart genom att titta på vilken sida av marknaden som formellt betalar. Den ekonomiska incidensen beror på möjligheten att anpassa sig. Det är en viktig lärdom för analys av såväl konsumtionsskatter som bostadsmarknader och arbetsmarknader. För det fjärde, konkurrens och marknadsmakt förändrar företagens prissättning. En viktig del av boken jämför marknader med hård konkurrens med marknader där enskilda företag har marknadsmakt. I den konkurrensutsatta idealmodellen är företaget så litet i förhållande till marknaden att det tar priset som givet. Företaget väljer då produktion genom att jämföra marginalintäkt med marginalkostnad. På längre sikt tenderar möjligheten till inträde och utträde att begränsa bestående övervinster eftersom nya företag dras till lönsamma branscher. När ett företag däremot möter en nedåtlutande efterfrågan på sin egen produkt kan det påverka priset. En monopolist eller ett företag med differentierad produkt måste då väga en högre vinstmarginal mot förlusten av kunder. Marginalintäkten blir lägre än priset eftersom en prissänkning för att sälja ytterligare en enhet också påverkar intäkten från andra enheter. Det förklarar varför företag med marknadsmakt normalt inte producerar enligt samma regel som ett helt konkurrensutsatt företag. Analysen stannar inte vid etiketten monopol. Den belyser varför marknadsmakt kan uppstå genom inträdeshinder, kontroll över viktiga resurser, nätverkseffekter, produktdifferentiering eller information. Den hjälper också läsaren att bedöma prissättning och konkurrenspolitik med större precision. Höga priser kan bero på bristande konkurrens, men kan också spegla höga kostnader, kvalitet eller investeringar. Därför kräver en seriös konkurrensanalys att man undersöker marknadsstruktur, efterfrågan och företagens faktiska kostnader, inte bara prisnivån. Slutligen, när marknaden missar samhällskostnader behövs en bredare analys. Boken behandlar situationer där frivilliga marknadsutbyten inte fullt ut fångar konsekvenserna för samhället. Externa effekter uppstår när ett beslut påverkar personer som inte är parter i köpet eller försäljningen. Utsläpp är det klassiska negativa exemplet. Den som producerar eller konsumerar kan ta hänsyn till sina egna kostnader, men inte till hela kostnaden för sämre hälsa, klimat eller miljö. Då kan marknaden producera mer än vad som är samhällsekonomiskt effektivt. Positiva externa effekter fungerar åt andra hållet, exempelvis när en aktivitet skapar nytta som den enskilda aktören inte kan få betalt för. Informationsproblem ger en annan begränsning. Köpare och säljare kan ha olika kunskap om kvalitet, risk eller framtida egenskaper. Om köparen inte kan skilja på god och dålig kvalitet kan välfungerande handel försvåras. Försäkringar kan också påverka beteendet, eftersom skydd mot en kostnad kan minska viljan att undvika risken. Dessa problem betyder inte att varje marknad behöver styras hårt, men de visar varför enkla antaganden om perfekt information ibland är otillräckliga. Den centrala frågan blir därför vilken åtgärd som förbättrar resultatet mest med hänsyn till både nytta och bieffekter. Skatter, subventioner, regler, äganderätter och informationskrav kan i vissa fall korrigera marknadsmisslyckanden. Men politiska lösningar har också administrativa kostnader och risk för felaktig utformning. Bokens styrka är att den uppmanar läsaren att jämföra realistiska alternativ, inte en idealiserad marknad med en idealiserad stat. Sammanfattningsvis, microeconomics passar främst studenter på grundkurser i ekonomi, företagsekonomi, samhällsvetenskap och närliggande utbildningar. Den är också användbar för läsare som vill förstå hur ekonomer analyserar frågor om priser, skatter, konkurrens och reglering utan att börja i avancerad formell teori. Boken ger praktisk nytta genom att träna läsaren att formulera rätt jämförelse. Istället för att fråga om ett pris är högt eller lågt lär man sig att fråga vilka kostnader, alternativ, incitament och begränsningar som ligger bakom. Det är ett arbetssätt som kan tillämpas på allt från vardaglig konsumtion till företagsbeslut och offentlig politik. Det som särskilt skiljer boken från mer traditionella introduktioner är dess betoning på tillämpning och modern ekonomisk intuition, Goolsby. Levitt och Syversson är förknippade med empiriskt orienterad ekonomi och intresse för hur verkliga marknader fungerar, inklusive marknader präglade av teknik, information och företagsstrategi. Här används därför modellerna som verktyg för att tolka observerbara beteenden, snarare än som slutna system där alla antaganden alltid gäller. Samtidigt är boken inte en ersättning för fördjupade studier i exempelvis ekonometri, nationalekonomisk politik eller industriell organisation. Dess värde ligger i grunden den lägger. Den visar hur man går från ett konkret problem till en tydlig modell, granskar modellens antaganden och bedömer vilka slutsatser som faktiskt följer. För den som vill bygga en hållbar förståelse av mikroekonomiskt resonemang är detta en tydligt strukturerad och relevant ingång. Om du vill stödja Austin Goolsbee, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!